Hej och välkommen till Ridhuspodden. Hej Malin.
Hej Sara.
Du, nu sitter vi här igen.
Ja, härligt.
Det var ett tag sedan sist.
Ja, men det var det.
Ja, ja. Alldeles för länge sedan.
Mm. Men nu är vi i alla fall igång.
Nu är vi i alla fall igång igen, hoppas vi på. Att det inte bara är ett avsnitt, utan att det är flera. Kanske.
Ja.
Ja, på gång.
Det får vi hoppas.
Malin, vi ska väl hälsa vår gäst välkommen också som vi har här idag, va?
Ja, det ska vi göra.
Mm.
Issa.
Ja, hej. Jätteroligt att få vara med en gång.
Ja, det känns roligt och det kändes som att det var dags för en gäst.
Eller hur?
Ja.
Mm. Nu har vi suttit och babblat här så mycket. Så att,
ja. Och Issa, vem är du?
Jo, vem är jag? Det var en svår fråga tycker jag. Men jag jobbar i alla fall här tillsammans med dig och Sara och resten av gänget som ridlärare. Och har väldigt mycket barn och ungdomar. Jag är också lite bortskämd med att faktiskt få ha hela spannet. Från riktigt små rosa femåringar till ganska gamla ryttare på stor häst. Får man säga så?
Mm.
Ja.
Mm. Ja, men och det är väl det som är så fint.
Ja.
Jobba med människor från 5 år till hela åldersspannet. Det är väl jättehärligt.
Det är en häftigt sätt att jobba på. Alltså att verkligen få se alla åldrar, människor som man kanske inte skulle ha träffat annars. Eller vad säger du, Isa?
Absolut. Och det säger ju också någonting om våran fantastiska sport och hur det förenar människor genom hela livet.
Det är underbart.
Häftigt.
Ja, och ideell förening och bara liksom sport. Och ja, det är väl superhärligt.
Mm.
Vi säger ju alltid att vi har en jättegod gemenskap och vi tycker det. Det är många av våra medlemmar som skapar vår förening och gör den till den här superföreningen som vi vill ha.
Fantastiskt.
Vad har vi för ämne idag, Malin?
Ja, det är för därför vi har bjudit in Issa lite grann. Ja, men just kanske väva vidare lite grann på det här med att grupper, hur tänker vi kring våran utbildning och kanske lite kunskap och lite så.
Mm. Runt ridskolan helt enkelt.
Ja, precis.
Mm. Mm. Men egentligen, vad är ridning? Vad är ridning för någonting?
Oj, vilken jättesvår och stor fråga. Jag tror att det finns lika många svar på vad som är ridning som vi har ryttar, faktiskt.
Mm.
Vad tror du?
Ja, det kan jag nog. Och kanske mycket varför man håller på med ridning.
Men vi kan väl ändå komma överens om att det är världens bästa sport?
Det
är absolut.
Jag gjorde verkligen enkelt svar.
Verkligen. Och det är ju en sport som alla kan vara delaktiga i.
Mm.
Oavsett förutsättningar, vilket är ju fantastiskt. Och en sport som man inte blir för gammal för, vilket känns väldigt skönt nu när man inte är 22 själv längre heller.
Mm. Och på ett sätt kan man väl säga att det är en individuell sport på ett sätt. Klart att det finns så att man kan rida lag och sånt där, men jag tänker att du har din häst, men den är ju ändå ganska individuell, även om du sitter och rider i en grupp här på ridskolan.
Jo, men visst är det så. Så att även om vi undervisar grupper så är det ju en individuell sport, en individuell prestation.
Mm.
Sen tycker jag också att det som gör det lite kul när man rider i grupp, det är just att man har varandra. Och det är ju många grupper som ridit länge med liksom varann, eller man kanske har en kompis. Eller vi har ju elever där jag vill börja rida tillsammans med min mamma till exempel, eller vad det kan vara liksom.
Fantastiskt roligt med de här, alltså, för hela familjerna som enas runt den här sporten. Och även om man tränar i kanske olika grupper beroende på att man är olika gammal eller har kommit olika långt, så gör man ändå hela liksom resan tillsammans med sin häst som en aktivitet tillsammans. Och att ridningen för ryttare och häst blir någon form av lagsport, fast ett väldigt litet lag med de två.
Ja.
Och sen har man alla sina ridkompisar för det sociala runt omkring. Där ridskolan kanske faktiskt bidrar till väldigt mycket för just våra ryttare och våra elever. Till skillnad från den som har en egen häst och kanske inte får så mycket av det sociala runt omkring om man bor utanför stan eller sådär.
Men det är väl lite unikt ändå att man kan, som du säger, man skulle kunna rida med sin ganska unga dotter eller son eller ett barn om man säger så i gruppen. Och till och med nästan att mormor eller farmor eller farfar eller farfar alltså skulle kunna vara med.
Absolut.
Så spannet är ju stort att kunna liksom göra den här sporten tillsammans.
Ja, och det har ju varit ganska poppis när vi har haft sådana här föräldrabarndagar och den typen av extra aktiviteter. Det är rätt många som vill vara med. Vi borde kanske göra det igen.
Men det är också, om man tänker ur det här ideella delen med funktionärer och så vidare. Där är det ju många som kommer och så är man hela familjen. Det är papper som står på parkeringen och någon som står på banan och någon i domartornet. Och det är ju en härlig gemenskap som man som sagt kan göra tillsammans. Och det är ju inte heller alltid att man måste vara superhästintresserad för att kunna hjälpa till. Det finns ju alltid någonting man kan göra om man är... tycker att det är kul att vara funktionär, den gemenskapen.
Absolut, och det sociala är det här då återigen att kunna följa men kanske sina barnbarn på en tävlingsplats. Även om man inte kan så mycket om hästar så är det roligt att se hur de utvecklas och att de är glada och hur det fungerar.
Jag tänker att här på ridskolan och ska vi säga de flesta ridskolorna i Sverige, de följer ju Svenska Ridsportförbundets märken, utbildningstrappa kallar vi det. Det finns ju liksom en väg, en utstakad väg att gå som Ridsportförbundet har lagt grunden för och som vi följer. Vad kan vi prata om? Vad kan vi berätta om det? Vi har väl lite olika nivåer på ridskolan, tänker jag. Vi har också liksom en trappa som följer den, Ridsportförbundets tänk.
Vi har gjort en liten, vad ska man säga, variant. Det är ju precis att den följer. Men vi har ju till exempel valt att kalla istället för grupp 1, 2, 3 och så vidare på ponny så har vi gjort färger. Och där är ju tanken lite grann att ta bort kanske den här jämföra vem man rider och att det blir någon slags nivå, att det ska liksom avdramatisera lite grann. Men vi följer ju fortfarande utbildningstrappan. På storhäst så har vi också den, men vi har tryckt ihop så att kanske ett trappsteg kan vara två stycken som man kommer till innan man går upp i nästa. Och lite grann för att också att kanske också ska vara lättare att kunna rida igen i olika grupper för att få ett system uppbyggt på så. Men vi följer ju utbildningsgången hela vägen.
Absolut. Och att man måste komma ihåg i den här fantastiska idrotten att det varierar lite i hur fort man lär sig saker beroende på mental mognad och fysiska förutsättningar och fysisk mognad. Och att det kanske inte spelar så himla stor roll hur länge man rider på en viss nivå. Utan det viktiga är att man har roligt så länge man rider.
Så jag tänker att det ni säger nu är att vi har olika grupper men det är ändå möjligt att ha olika personliga mål.
Absolut, visst är det det.
Oavsett vilken grupp du väljer liksom.
Ja, absolut, det tycker jag. Och redan ganska tidigt om man bara är lite tydlig mot sin ridlärare och mot sig själv. Vad är mitt mål? Och kan tala om att jag skulle vilja lära mig att galoppera eller jag skulle vilja lära mig att hoppa. Nu jobbar vi ju för att alla ska lära sig det såklart. Men att man kan lite grann se vad just den här eleven behöver arbeta med under sin lektion för att komma fram till sitt mål. Liksom.
Mm. Och då menar du att egentligen i samma grupp kan det vara väldigt, alltså det är möjligt med väldigt olika målbilder.
Det tycker jag faktiskt. I alla fall när man har kommit så pass långt i sin ridning att man har fått lite öga för att följa den andra gruppen, kunna styra tillsammans. På storhäst går ju det här lite lättare. Jag brukar dra en parallell till när man har körkort. Att det går lite lättare när man har blivit så stor att man har koll på trafiken. Vad tycker du?
Jo, men visst är det så. Och där kan jag ju tycka, det är ju naturligtvis en sån sak som ligger till liksom, på oss på något sätt. Man rider individuellt, men man gör det i grupp eller så. Det är ju våran uppgift att ändå kunna liksom hjälpa där man är. Och ett bra för någon kan ju vara ett annat bra för någon annan. Och det kan ju också göra så att har man precis börjat med en viss grej, ja, men då kanske man får en häst som är lite säkrare just på den så att den kan stötta. Och någon annan kanske får en liten, någon lite som är lite mer utmaning och så vidare. Ja, så att det går att anpassa det.
Visst är det så. Det där spelar ju ganska stor roll, tycker jag. Och att man sätter liksom pressen på sig själv utifrån de förutsättningarna man har. Mm. Om jag sitter på en för mig idag ganska okänd häst, ja, men då kanske jag ska vara nöjd om jag kan göra den här övningen med ett bra flyt. Men alltså, om jag sitter på en häst som jag har ridit mycket och som jag kanske tycker är lite lättare att rida på då, att jag sätter kanske lite högre krav på innan jag är nöjd. Mm. Och att det kan vara okej att göra övningen bra men kanske inte lyckas få en galoppfattning till exempel. För att det var lite svårt på den här hästen. Och det betyder inte att man har gjort en dålig prestation.
Nej. Nej, det är väl det där att försöka hitta. Och det är väl också någonting både som ligger hos en själv. Men också någonstans som man med erfarenhet. Var ska jag lägga en lagom nivå idag? Hur känner jag? Hur mår jag? Har jag haft en stress idag? Det har varit jättemycket i skolan eller på jobbet. Eller vad det nu kan vara. Ja, men då kanske man bara ska känna att jag vill komma hit och få andas häst. Och få liksom... Ja, en mjuk mule mot kinden och sen är det liksom, det inte blir så mycket mer än så idag.
Och den anledningen är väl så god som någon att komma hit, ja. Bara för att lukta lite häst och mysa.
Ja.
Det måste inte alltid vara prestationsstyrt det vi gör med våra hästar. Eller?
Nej, och ibland kan jag också tycka att man tränar människor, man tränar djur, det måste få ta tid. Och vad gör det om en lektion inte gick perfekt? Och kanske också att jag kan tycka att samhället är uppbyggt på att vi har väldigt mycket krav på oss själva. Att någonstans ibland kunna backa och känna att nu är jag bara här med mitt, med djuret.
Ja. Och njuter av den här stunden tillsammans. Eller vilket fint väder, vi rider ut idag gänget. Vi släpper den där planen som jag hade. Vi tar den nästa vecka. Idag går vi ut och laddar batterierna både på oss själva och på hästarna. Det finns ju ingen bättre balansträning heller än att rida upp och ner i naturen. Så Nej. Är det.
Men ni pratar lite grann om olika förutsättningar eller olika tankar där, men om jag tänker på ryttaren, kan ha, om man nu tänker på barn, vad kan de ha för olika förutsättningar eller hur tänker ni där?
Det är ju det som är åldersaspekten att ta hänsyn till.
Just det.
Vi har en mental mognad som kommer lite i etapper och ganska individuellt. Sen har vi ju det här med att man växer. Vilket nu på vårkanten liksom nästan syns på barnen lika mycket som på naturen ute. Och att det som gick jättebra för 2 veckor sedan kanske känns jättesvårt. Och jag når inte mina egna fötter längre för man plötsligt har blivit 10 centimeter längre. Och att då tänka att man ska vara lika duktig som man var förra veckan är inte helt rättvist.
Jag tänker på när du säger det så tänker jag på att en ponnygrupp som följer varandra då blir inte, ja, det är inte alltid man kan följa varandra eftersom att den mognaden, både mentala kanske och fysiska, kan vara väldigt olika.
Mm. Absolut, visst är det så. Och det får man ju göra lite grann en avvägning. Vill man fortsätta rida tillsammans med sina kompisar? Vilket jag tycker är ganska bra. Men det är ju min personliga. Att hålla ihop ett gäng för att skapa trygghet. Skapa en utvecklingskurva på det viset. Och om man känner att ja, fast nu vill jag ha lite större utmaningar. Då kanske det är läge att överväga att gå upp en nivå. Man växer ju väldigt olika. Det där tycker jag spelar ganska stor roll.
Mm.
Och att de då som har oturen och kanske inte blir så långa så fort. De har en bättre koordination. Men kanske har svårt att rida på våra lite större hästar. För att de helt enkelt är lite för små.
Mm. Mm.
Det kan man inte göra så mycket åt.
Ja, det finns lite att ta hänsyn till just där på med barnen helt enkelt. Och sen kommer ju hästarna till det, att hästarna är olika som du säger.
Absolut, visst är de det och skapar olika förutsättningar för oss att lyckas.
Mm.
Och sen finns det ju en jättefin sak i att inte bli så långt som man får rida på de små lite längre. För när det har gått över är det liksom kört. Man får inte tillbaka dem igen.
Nej, men det är sant ju.
Jag skulle väldigt gärna vilja rida på Mystery, men det är ju helt kört.
Ja.
Kommer aldrig få göra det, tyvärr.
Nej, men jag tänker att ibland får ju vi frågan, för i andra sporter så följer det ju åldersmässigt.
Mm.
Men det är inte lika lätt på hästryggen i och med att vi har hästen att ta hänsyn till också. Inte bara kanske människans förutsättningar utan även hästens tillkommer där. Så att vi har svårare att följa den där åldersspannet.
Ja, och att ridning är ett sånt otroligt livslångt lärande spelar ju också in. Man, det tar inte en termin att lära sig rida från A till B.
Nej.
Utan jag kan lära mig att rida från A till B genom hela min karriär, men med olika krav på hur väl jag gör det. Det här måste ju vara något som vi ser en hel del på storhäst också, även om man är vuxen, de flesta som rider på storhäst, att vi ändå har lite olika fysiska förutsättningar för att lyckas.
Mm. Jo, men visst är det så. Ja, men fysiska, hur är min kropp? Hur mår jag? Alltså, det finns ju så många aspekter. Och sen så lite grann... Ja, men som sagt, att lägga kravet, nivån, vad man vill, och att kanske om man tänker barn eller vuxna, att i en annan sport så kanske man följer åldern, eller man kanske, nu har jag ju gått den här terminen, då går man till nästa termin och så går man vidare. Men så är det ju inte riktigt i våran sport, så det får vi en del frågor om. När går man upp och så vidare. Och det där kan ju också, tycker jag, vara olika. Ibland kan man ju ha, ja, men som... Ja, men nu ska jag säga mina vuxna nybörjare. Ibland tar man upp en hel grupp. Mm. Men många gånger så kan det ju vara så att några kommer in helt nya. Och andra blir återvändare som har ridit förr. Och det är klart, där kan det gå snabbare att komma in i det för att man har ridit innan. Och då flyttar man upp fortare. Absolut. Men det är ju mycket den här gemenskapen också, att få göra någonting tillsammans. Så att det är klart, ett tag vill man ju ändå hålla kvar för att man ska känna att... Och jag känner några på ridskolan.
Ja, men precis. Tryggheten och vad den betyder. Och det tycker jag att jag ser på grupper, oavsett om vi nu pratar barn- eller vuxengrupper. Att de där grupperna som har allra roligast tillsammans är också de som lär sig fortast och har bäst utvecklingskurva. Och om vi nu överhuvudtaget behöver mäta en utvecklingskurva så spelar det väldigt stor roll. Men de här vuxna nybörjarna är ju helt fantastiska att följa. Det är jätteroligt att se hur poletten trillar ner från liksom vecka till vecka. Och hur det faktiskt påverkar vad vi har för fysiska förutsättningar. Ja. Och mentala. För är man lite rädd tar det väldigt mycket längre tid än om man är lite orädd. Och inte blir så upprörd om det skulle råka gå lite för fort. Eller så.
Nej, men visst är det så. Och rädslan är ju verkligen en jättestor aspekt till att kunna... gå vidare. Och det måste också få ta sin tid. För jag menar, jag förstår. Det är stora djur och börja som vuxen nybörjare. Det är modigt.
Jättemodigt. Och att vi som vuxna kanske är generellt lite mer riskmedvetna än vad barnen är.
Ja.
Och vi slår oss kanske, om vi nu slår oss, så slår vi oss lite mer än vad barnen gör.
Vill de ramla av?
Nej.
Eller hur? Det vill man ju såklart inte. Men rädslan finns ju i alla ålderskategorier och är någonting som vi behöver ta hänsyn till hela tiden. Och om man känner sig lite rädd, var inte rädd för att tala om det för din ridlärare. För det är mycket, mycket lättare att möta då.
Ja. Och då kanske det också är att man ska vara kvar lite längre. Man kanske känner att, oj, nu går några kompisar upp. Jag hade gärna velat. Men är man rädd så kanske det är bättre att få stanna kvar så att inte... För det är klart att kraven höjs ju lite grann när man går upp en grupp. Att kunna få vara kvar och känna sig modigare och få landa i liksom... Och få bli lite tryggare innan man går upp
precis,
en grupp.
Så att det känns lite enkelt på den nivån där jag är nu innan jag går vidare. Mm. För att det inte ska bli liksom jättesvårt då, eller upplevas jättesvårt. För det kan ju ge en liten smäll på det mentala också. Att man kanske tappar lite självförtroende och sådär. Det är ju ingenting vi eftersträvar.
Men det som är fint ändå, tycker jag, det ni säger, det är ju också det som ni är så bra på, att ha en grupp, men man kan ha kanske gemensamt mål för gruppen, men man kan också ha ett personligt mål i den gruppen man går i, även fast man är lite olika.
Mm. Absolut.
Jättekul att höra. Jag tänker också att vi pratade lite förut om att... det finns saker man kan påverka själv. Jag tänker att det är klart att ska du rida SM, kanske är svårt att rida en gång i veckan.
Ja, det kan man ju säga. Generellt så är det väl så att det är timmarna i sadeln och timmarna med hästarna som utvecklar oss.
Ja. eftersom det också mycket handlar om både liksom teknik, timing, känsla. Och det är ju lite grann en färskvara.
Definitivt.
Mm. Så att det är ju någonting, vill man bli riktigt bra så är det ju mängdträning. Och göra och göra och hitta och nöta. Ja.
Och skapa fysiska förutsättningar för att orka och kunna prestera bra.
Träna en andra sport, det har Malin och jag pratat ganska mycket om i en annan podd också, att man har en sport nummer två för att boosta ridningen lite.
Mm. Ja, för det är kanske också många gånger det, att man kanske, ja, men, naturligtvis så tänker jag att det är, ja, men, hur mycket tid och råd och pengar och, har man ridskola eller rider man på egen häst eller vad, liksom, hur mycket kan man lägga på ridningen, men oavsett så träna en annan sport för att bli starkare, kroppskontroll, kondition och så vidare.
Ni var inne lite grann på rädsla också, men jag tänker att alla de här sakerna med att tillbringa mer timmar i sadeln måste ju också göra att man, när man blir säkrare på det, så kommer rädslan att tryckas bort liksom. Men det känner man ju själv, att är man stark själv, så, alltså i kroppen, muskelstark och så är det ju lättare.
Ja.
Absolut, man har en bättre balans, man orkar fullfölja, för det är ofta när man blir lite trött som man sänker sin egen nivå och då blir det alltid mycket svårare. Så jag behöver orka både mentalt och fysiskt för att känna att jag är rättvis som ryttare mot hästen och mot mig själv, tycker jag i alla fall.
Ja, men visst är det så, absolut. Och det där tycker jag man kan se ibland om man kanske har haft, ja, gått någon kurs som man har ridit några fler dagar, eller att man kanske har lyckats åka några genridningar så att man också har ridit några fler dagar den veckan. Helt plötsligt kan det vara så där egentligen, inte man har inte ändrat någonting utan man bara fick ett par ridningar lite tätare i kroppen, och så helt plötsligt kanske var någonting som, jaha, nu funkade just den här liksom detaljen eller den här grejen.
Nu släppte det. Nu förstår jag.
Ja.
De här fantastiska aha-upplevelserna som kommer någon gång då och då, som man sen kan leva på hur länge som helst.
Ja.
Och passa på att rida lite kurser och sådär när det finns möjlighet. Det gör ju underverk.
Ja.
Faktiskt.
Och här har vi ju lite olika hästar på ridskolan också. Och det kan man ju tycka är på gott. Att det finns olika personligheter och individer även där.
Ja. Ja, och den här att kunna, ja, men, försöka liksom tänka att man ska bli ridas och kunna rida så många olika typer av hästar som möjligt. Det är klart, man, om man kommer tillbaka till rädsla, att man kan säga att den här hästen tycker jag känns läskig. Jag känner mig inte trygg att rida på den. Och det är mycket bättre att säga det så att vi vet det. Men att man liksom i stort ska försöka tänka att man ska rida lite olika typer av hästar. Sen behöver inte det vara alla. Men i stort, och att tänka att det också utvecklar en som ryttare att kunna rida så många olika typer av hästar som möjligt. Och hur ska jag tänka här och så vidare.
Ja, och här är väl ridskolan fantastisk på det viset att man lär sig att rida så många olika typer av hästar. Och om man nu så småningom vill ha en egen häst, vet vilken typ av häst det är man trivs allra bäst med.
Mm.
Så det kan också vara som ett mål att jag ska kunna rida fler eller alla hästar på ridskolan. Jag ska kunna, jag vet inte, galoppera på alla hästar, kunna hoppa på alla hästar, eller ja, det skulle, alltså det kan ju vara ett mål.
Absolut, definitivt. Och ett mätbart för sig självmål, känner jag mig trygg på alla typer nu. Och då återigen som Malin sa här, kanske inte alla individer men alla typer av hästar. Och där spelar ju våran personlighet lite in också, i vilken typ av häst som man kanske klickar bäst med och så. Om jag är en hyperintensiv människa kanske jag behöver rida på en lite lugnare häst. Och tvärtom.
Mm.
Det här har ni ju också pratat om tidigare.
Mm.
Och det kan ju också vara en sån grej som gör till exempel att, okej, men när du är så pass säker så att du, hittar jag på här nu, kan galoppera på de flesta typerna av hästar här, då kanske man är redo att gå upp en grupp. Att kan man inte göra det, då blir det för svårt när man väl är grupp, upp i nästa grupp att hänga med i övningar eller vad det nu kan vara. Nu var galoppen ett exempel, men det kan ju vara andra saker som gör att man måste bli lite säkrare för att kunna ta till sig på ett annat sätt i en annan grupp.
Ja, och när kraven kanske på hur man genomför samma övning ökar ju då när man går upp en nivå. Man kan styra genom ett hörn och man kan rida en korrekt hörnpassering. Man kan fatta en galopp, man kan gasa in i galopp. Och det är helt okej att börja med på den lägre nivån, för vi måste ju lära oss från grunden. Men att vi liksom med vår utveckling och genom alla år som man håller på med det här blir bättre och bättre på detaljerna. Det är ju mycket detaljer i ridning hela tiden. Mm.
Vi har ju också pratat mycket, Malin, om just det här när vi får nya hästar i stallet. Hur vi gör då, att vi har våra rutiner. Men jag tänker att om man nu är, eller ska få en ny häst på ridskolan, eller du ska få en annan häst som du inte känner riktigt, då är ju den här avsuttna delen också väldigt viktig. Att man tänker att man umgås med hästarna i stallet också.
Ja, men visst är det så. Liksom kunna pyssla, fixa lite grann med hästen innan man ska rida eller efter man ska rida om hästen har gått innan lektionen. Men det kanske också är bara så att man ska... Är det så att om min häst gick, ja, men jag kanske kan borsta på någon annan häst. Eller hjälpa till att mocka lite eller sopa lite. Att det här umgås med hästarna, vara i stallet, det ger ju också en trygghet till sen när man ska rida. Så att det är klart att det hör ihop, kommunikationen, avsuttet och uppe på hästryggen.
Absolut, visst gör det det. Och precis som vi var inne på, redan vara med dem, lära sig läsa av dem. Mm. Vad menar hästen? De här som står här mitt emot varandra i stallgången, pratar de faktiskt med varandra nu? Eller står de och sover? Mm. Och om man har tid över tycker jag verkligen att man ska försöka titta på lektionen före eller lektionen efter. Det spelar inte så stor roll vilken nivå av lektion man tittar på. Men titta och lyssna. För det är liksom ytterligare ett sätt att lära sig och se. Okej, så här kör de nu. Jag kanske ska tänka så här på den där hästen då. Vad det nu kan vara.
Ja, det tänker jag är en jätteviktig grej. Jag ramlade ju av och bröt foten en vecka in på andra året på Strömsholm. Så jag cyklade omkring med gips och hade mina kryckor på cykeln. Och satt och tittade på så mycket lektioner jag bara kunde. Och det var väldigt, väldigt lärorikt. Så att titta på lektioner, titta när andra rider.
Mm. Och även träning här på klubben. De är ju absolut också öppna för alla och som kan titta om Stefan kommer eller om det är andra träningar här. Och, ja. Så att det är ju jätteviktigt tycker jag.
Ja. Mm. Ta med sin lilla mellis och sätta sig på läktaren och
eller hur? Titta.
Mm. Mm. Och det här med mellis, nu tappade vi kanske tråden lite, men vad det spelar roll för vilka förutsättningar vi har när vi rider, om du har kommit från en stressig dag på jobbet eller kommit direkt från skolan och så har det gått jättemånga timmar sedan lunch, glöm inte mellisen på vägen, för man kan inte prestera med förlåt och saker, det funkar inte, vi blir irriterade och trötta och orättvisa mot oss själva, orättvisa mot hästarna.
Ja, sant. Mm. Jag tänker också att ni som ridlärare har en lektionsplanering.
Ja.
Det har vi.
Och det här är någonting vi pratar jättemycket om, eller vad säger du, Isa?
Ja, verkligen. Varje vecka.
Ja.
Hur bygger vi vidare på förra veckans övning? Har vi något bra i lager? Mm. Hur tänkte du med det här?
Ja.
Jätteroligt.
Mm. Ja, men visst är det så. Och det skapar ju också en trygghet för hästarna. Känner igen övningarna. Kan ju också ge bättre förutsättningarna till att eleverna ska lyckas med dem. Vi har en ständig dialog. Den här var bra, den här var mindre bra. Jag tänkte si, jag gjorde så. Hela tiden är det ju sånt vi pratar om.
Mycket och ofta. Och hur kan vi göra om den här övningen som har gått i nya ridhuset med storhäst så att den får plats i lilla ridhuset? Vad ska vi lägga till? Vad ska vi ta bort? Beroende på mognad och kunskapsnivå på våra elever. Vilka delar ska vara med? Vilka ska inte vara med? Vilka hästar fungerar mer eller mindre bra för att skapa så bra förutsättningar som möjligt?
Både för häst och elev?
Absolut. Mm. Absolut. Mm. Och att vi bygger en bank här med våra favoritövningar och sparar med lite kommentarer och sådär. För att kunna gå tillbaka och använda. Och det är ett väldigt roligt arbete tycker jag.
Ja, det är det. Absolut. Det.
Jag tycker själv också när man sitter och rider, så man kan ju rida samma övning i vecka ut och vecka in. Så alltså, tycker jag, för att man hittar alltid nya saker i övningen.
Det gör man ju verkligen. Mm. Och jag gillar att rida våra lektionsövningar. Yes. För jag tycker att det ger... Dels är det bra att rida övningarna i sig, men det ger också en dimension till när man ska hjälpa sina elever sen. Att här dyker det upp ett litet motstånd, eller här måste jag tänka på vägen för att det ska bli så bra som möjligt in i skänkelvikningen. Och sådär.
Också det här arbetet med att skapa hållbar häst, att hästarna är avslappnade och lugna och trygga i övningen. För det ger ju eleven den största inlärningschansen.
Ja, men visst är det så. Där pratar vi, jag tänker innan också, med det här med trygghet för elever. Det är trygghet för hästar. En trygghet för oss också. Att gå in och veta ja, men att hästarna kan sina övningar, vi är trygga i vad vi ska göra och så vidare. Så att mycket av grunden handlar ju om att alla ska vara trygga när man kommer in och ska göra sitt jobb eller komma på sin lektion.
Absolut, visst är det så.
Och det är väl lite så också vi jobbar med våra unga hästar nu som vi har, att de känner igen samma saker hela tiden. Mm. Då blir det mycket lättare att gå in på lektion.
Mm. Absolut, och när de får gå in och vara med på lektion då, så är alla de andra hästarna stensäkra på vad de ska göra. Och den tryggheten som de utstrålar åt både sina ryttare och sina nya yngre kollegor är fantastiskt att se.
Mm. Mm. Jag tänker att vi har pratat mycket runt nivåer och lektionerna och sånt där. I början så sa vi att vi följer Ridsportförbundets märken och trappa ganska så bra. Vi har ju såklart lite vår egen tolkning ut efter att det kan vara olika förutsättningar som ni har pratat om hela tiden. Men det finns ju en möjlighet att gå in och titta på dem på hemsidan, hur det ser ut. Och jag tycker väl det bästa är ju att fråga sin ridlärare, ha den här dialogen med vad man har för tanke, som Issa du sa, att kom och berätta er målbild eller hur man kan, ja, vill man gå vidare eller... Man kanske bara rider för att det är väldigt mysigt och väl, alltså, den världens bästa fritidsintresse.
Mm. Ja, och det har ju efterfrågats lite grann att det ska vara ännu tydligare, finnas ännu lätt tillgängligare kanske de här liksom, nivåerna som Ridsportförbundet har, så att vi ska visa kanske kopplingen ännu mer till att, ja, i en grupp 1 eller i en rosa eller vad det nu kan vara, då är det kopplat till de här målen. Så att det är ju någonting som vi jobbar på och ska komma så att vi får någon variant av det hela, så att det blir ännu tydligare.
Absolut. Och att det finns både en teoretisk och en praktisk ridkoppling till de här stegen. Sen ser det kanske lite olika ut beroende på vilken åldersgrupp vi jobbar med, hur vi tar oss vidare. Vi jobbar mycket med lek och trygghet och att det ska vara roligt när vi har teori med de yngre eleverna, och kanske lite mer sal seriöst om man är lite äldre, gärna praktiskt, och kunna liksom variera den här vägen till hästkunskapen utanför salen också.
Och jag tänker där i våra teoriveckor till exempel, så är det ju kopplat mycket till Ridsportförbundets olika, vad är det man ska gå igenom, och sen kanske önskemål som vi har fått in, så att vi försöker göra en mix. Jag tänker som nu när vi hade hovslagar föreläsning sist till exempel, det är ju kopplat till Ridsportförbundet men också ett önskemål från elever, så att, ja. Så att
och vi uppskattar önskemålen. Kom gärna med dem. Ja. Ni får gärna ha åsikter. Och samma sak kommer målen, absolut. Men kom också om du känner att du är rädd. Eller om du har andra förutsättningar av någon anledning. Det kan ju vara så att det finns en diagnos bakom som inte vi vet om. Kom gärna och tala om det så vi kan ta hänsyn till det. För att det ska bli så enkelt som möjligt och så bra som möjligt. För det spelar liksom ingen roll att man inte är precis som alla andra hela tiden. Eller att man kanske inte vill vara först för att man är blyg. Men man vet ju det, så behöver jag inte sätta någon i den situationen.
Nej. Jag tänker att det ni har pratat om nu, det är ju att egentligen den här trappan finns. Vi kommer att göra den mer synlig kanske i vår eller i höst. Den finns både avsuttet och uppsuttet. För att tydliggöra. Hur den ser ut. För de som vill avancera, eller också som ni säger, för de som inte vill avancera utan är nöjda på den nivån man är. Sen hade vi också en tredje trappa som vi pratade lite grann om, och det är ju den här, vad ska vi säga, vad ska vi kalla den, ideella eller?
Ja, föreningstrappa kanske.
Föreningstrappa, ja.
Få plats. Mm. Var med i föreningslivet här.
Mm, precis.
Häng med oss.
Mm.
Vi vill ha en massa ideella krafter som är med och skapar gemenskap på alla olika nivåer.
Mm.
Ju fler vi är, desto bättre roligare blir vi ju såklart, och desto roligare har vi ju på vägen.
Ja, och jag tänker att det är allt från att man är ponnyledare till att man är stallvärdinna, minivärdinna, stallvärdinna, till att du börjar vara engagerad i ungdomssektionen. Det finns massa utbildningar som Ridsportförbundet har redan från ganska tidig ålder. Man kan utbilda sig vägen mot att bli ledare. Och ja, det kan jag tycka är jättespännande. Det finns ju även, om man säger för vuxen, en liten utbildningstrappa att gå. Och det kan väl vara allt från att vara stallvärdinna här med, hjälpa till på att prova på. Vi har funktionärsdelen, och, men även här att bli ledare som man också kan applicera på, ja, inte bara i ridsport såklart, utan ja, på jobbet eller men precis, i livet.
Ledarskap i alla dess former.
Mm.
Ridning är ju också ledarskap. Vi ska kunna kontrollera ett stort djur, men man kan också vända det till att vi som är lite äldre är ledare för de som är lite yngre.
Mm.
Föräldrarna kan gå in och sponsra med ledarskap, tid för sina barn och för andras barn, att vi finns här för varandra. Vara med som funktionär är väl ett fantastiskt sätt att vara liksom med i ett föreningsliv och på vad det ger tillbaka.
Mm. Ja, vi börjar dra oss mot slutet av det här poddavsnittet. Är det någonting vi vill sammanfatta? Eller vi har kanske sammanfattat flera gånger här, säger ni?
Nej, ja, men att, återigen, vi vill vara en samlingsplats för alla som vill hålla på med hästar på något sätt. Sen spelar det inte så stor roll
hur man vill hålla på med hästar.
Nej,
och hur ambitiös man är, utan att man...
Nej, det ska finnas plats för alla.
Mm.
Och att göra det för att vi tycker att det är roligt. Det är ju därför vi håller på i grunden. Och det är det, ja, jag tror jag vi försöker förmedla så mycket som möjligt. Att utan att det är roligt så blir det ju inget. Oavsett om man satsar på att rida, som vi pratar här, vid rida SM. Eller om man bara vill göra det för att man gillar hästen och bara vara här, måste det vara roligt. Sen naturligtvis är det svårare eller lättare ibland för olika förutsättningar, man mår bra på olika sätt eller inte, men grunden ska vara att vi har roligt tillsammans här.
Ja. Ja, och det är vi nog helt överens om allihopa, vi vill ha roligt tillsammans, både med varandra och med hästarna.
Mm.
Sen är det helt okej att ha en dålig dag och göra ett dåligt pass. För vet jag att det kommer att kännas bättre nästa gång, så kan jag ta det där. Det är inte hela världen.
Nej, vad är den där sången? Vad gör det om 100 år?
Nej, men, jag tror inte vi sjunger.
Nej, men det är sant. Och går vi in med den så tror jag också att våra hästar, alltså det är ju vägen till hållbar häst också.
Absolut.
Mm.
Och att de ska tycka att det är kul på jobbet.
Mm. Mm. Ja. Det är vårt ansvar.
Absolut.
Mm. Ja. Ska vi ha någon teaser för nästa vecka?
Vi har ju en massa nya jobbakompisar.
Mm.
Som fyrbenta. Ja. Så de kanske vi ska prata lite om.
Mm. Ja. Prata lite mer runt ridskolan och de nya killarna och tjejerna där nere.
Ja.
Mm. Ja, men då får jag tacka. Vi får tacka Issa speciellt.
Ja, superkul att du vill vara med.
Ja.
Tack, tack. Det var roligt att få vara med.
Ja, jättekul. Så hörs vi.
Hej då.
Hej då.
Hej då.